Underbart, tack så mycket. Halleluja, underbart. Tänk vad fantastiskt att vara här. Jag vet inte om du är glad att vara här, men jag är väldigt glad att vara här. Jag är jättetacksam för inbjudan jag har fått. Tacksam till Gud, tacksam till Jörgen, tacksam till Pernilla. Och tacksam för den fantastiska presentationen som ju gör att det här blir om möjligt ännu mer nervöst. En hög ribba att försöka nå upp till. Som sagt, jag har fått en fantastisk prestation, så jag ska inte säga så jättemycket mer om mig själv, förutom att Pernilla missade det viktigaste, att jag är gift med en fantastisk fru som heter Helena och har två barn som är 11 och 8 som heter Ella och Levi. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag bor i Göteborg, är med i Hillsong Göteborg, och så har jag då förmånen att jobba med otroligt många spännande bibelskolor och träningsskolor. Det var någon som sa till mig någon gång, jag vet ingen som jobbar på så många skolor som du. Och det är ju härligt. Men det är en stor förmån att få med och utrusta inte minst unga människor för att tjäna Gud. Så det är jag väldigt tacksam över. Som sagt, jättetacksam för både Jörgen och Pernilla. Pernilla är ju min processgruppsledare, som det heter inom Pingstpastor. Jörgen träffar jag regelbundet i Pingst i Väst, och det är personer, kan jag säga, som jag har väldigt, väldigt stor respekt för. Respekt för dem som personer, deras integritet, deras gudsrelation, väldigt stor respekt för deras gåvor och allt de står i. Så att ni är fantastiska. Kan vi inte göra så att vi ger era pastorer en stor applåd här? Gott. Vet ni vad? Jag fyllde 40 i oktober. Jag vet att det inte syns, men det är sant. Och det var egentligen inte någon stor grej för mig, inte någon åldersnoja på något sätt. Men jag har lagt märke till en sak, och det är att världen har förändrats väldigt mycket sedan jag var 20. För jag minns alldeles säkert att när jag var 20 så var nästan alla väldigt gamla. Men jag har upptäckt över åren att folk blir yngre och yngre. Jag vet inte om ni har lagt märke till det också. Idag känns det som att nästan alla är väldigt unga. Alltså i min ålder och yngre. Jag vet inte alls om ni har lagt märke till det. Så vi vet inte hur det här är på väg. Men skämt åt sido, när jag tänker på livet lite som man kan göra när man fyller 40. Så slår det mig att Gud har gjort så otroligt mycket i mitt liv. Mer än vad jag någonsin kunde fantisera eller tänka om. Jag skulle kunna nämna 100 saker som Gud har gjort. Som jag kanske bara anade när jag var 20. Men jag har också upptäckt att det var många saker som jag längtade efter, trodde på och sträckte mig efter när jag var 20 som jag fortfarande inte har nått fram till. Vilket är lite frustrerad. Saker som jag var ganska övertygad om att när jag är 40 kära någon, då borde det väl i alla fall ha hänt. Men ska vi inte gå och tänka på allting jag tänkte på när jag var 20. Jag var ganska övertygad om att Gud kanske inte behövde mer än max 2-3 år på sig för att fullborda alla sina löften. Men nu upptäckte man att så var det inte, utan man får lära sig om processer, att saker tar tid. Jag behöver inte oroa er, jag ska inte ha någon offentlig terapi här. Jag är inte här för att behandla min 40-årskris, utan jag blir bara påmind om att den framtid som Gud talar till oss om, den framtid som han har planerat för oss, inte bara kommer att komma, utan det finns en kamp om den. Det finns en kamp om att se Guds löften gå i fullbordan i mitt liv och i ditt liv. Och att det finns saker som vill hindra oss att komma in i den framtiden. Så jag skulle idag egentligen bara vilja tala om en sån aspekt. Det finns ju många sådana aspekter i våra liv där vi behöver ta nya steg framåt. Men jag skulle vilja tala om en sån aspekt idag. Där jag tror att Gud vill utmana oss. Kanske ruska om några av oss lite. Kanske påminna några av oss lite. Om att ta den här kampen för att sträcka oss mot den framtiden som Gud har för oss. Ska vi ta och be tillsammans? Fader i himmelen, vi tackar dig att du är här med din närvaro. Du är här med din heliga ande för att röra vid oss, för att förvandla våra liv, för att göra någonting nytt i oss, Herre. Jag ber Gud, Herre, att du ska påminna oss om allt det som du har för oss, Herre. Och vi ber att du ska hjälpa oss att öppna våra hjärtan den här stunden så att du får tala, Herre. Och så att vi får ta emot, Herre, och låta ditt ord och din ande göra sitt verk i våra hjärtan, Herre. Vi ber att vi ska inte vara de samma när vi går ut härifrån idag som när vi kom hit, Herre. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen. Jag tänkte jag skulle läsa lite Bibel idag, jag hoppas det är okej. Så att om ni vill så får ni jättegärna gå med mig till Matteus 6 och vers 24, så ska vi läsa ett antal verser framåt. Det här är välkända verser säkert för många av er. Och då ska jag säga till er, som jag brukar säga till mina bibelskoleelever, nu ska vi inte läsa bibeltexten religiöst, utan vi ska försöka läsa vad det står och försöka höra vad det står. För ibland är det ju så när vi läser Bibeln att vi har hört det så många gånger att vi har slutat lyssna på vad den säger. Men låt oss nu lyssna på vad texten säger. Och jag tror att den kommer upp här på skärmen också. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Amen. Så att ni har säkert hört den här bibeltexten många gånger. Jesus, han talar först om rikedom och sen så talar han om bekymmer. Och kanske har ni sett detta många gånger innan, men det som jag upplevde att jag fastnade vid den här gången när jag kom till den här texten, det var ett litet ord. Och det ordet därför. Är någon som lade märke till därför? Det finns ett därför i den här texten. Vi läser igen här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och frakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför. Alltså, de här texterna hänger ihop. Talet om Gud och mammon och bekymmer hör ihop. Och det är det jag skulle vilja prata lite om idag. Mammon, vem är det? Gift med pappon? Nej, så är det inte. Utan mammon, det är ett arameiskt ord för rikedom. Det finns vissa teologer som menar att det var en kartagiansk gudom, rikedomens gud. Men i vardagligt tal, på den tiden när Jesus levde, så stod det för rikedom. Och Jesus säger helt enkelt, ni kan inte tjäna Gud och mammon, därför att ingen kan tjäna två herrar. Och jag tänkte på det och jag försökte läsa lite bibelkommentarer. Och till och med bibelkommentarerna säger att, fast det känns ju inte som att det stämmer. Det går väl alldeles utmärkt att man kan ha två jobb till exempel. Kanske fler än det. Man kan ha olika ledare i olika liksom delar av ens liv. Man kan ha olika roller själv. Man kanske är ledare i en del av sitt liv och man är en tjänare i en annan del av sitt liv. Men då kan man läsa lite tydligare. Det står inte att man inte kan ha flera ledare eller chefer. Det står att man kan inte ha två herrar. Och vad är en herre egentligen? Ja, en herre, det leder ju tanken till att det här är inte vilken relation som helst. I romarriket så fanns det ju slavar och relationen mellan slav och herre, den var lite annorlunda än relationen till en arbetare och en chef. Så när det står att ingen kan tjäna två herrar, då är det nästan att ingen kan vara en tjänare på det sättet att man har en herre. Därför att vara tjänare till en herre innebär någonting som rör hela livet. Från det att jag vaknar till jag går och lägger mig. Ingen kan vara en tjänare på det sättet. Och när vi säger att Jesus är herre, så är det ju precis det det betyder. Det betyder att han gör ett anspråk på hela vårt liv. Han ger ett anspråk på vår tid, han ger ett anspråk på vår kraft, han gör ett anspråk på vår liksom uppmärksamhet, vårt fokus. Så vad Jesus säger här är att den typen av anspråk kan man inte dela mellan två herrar. Antingen lever vi helhjärtat för Jesus, och då kan vi inte samtidigt leva helhjärtat för rikedom. Eller så bestämmer vi oss för att leva helhjärtat för rikedom. Men då säger Jesus, då finns det inte plats längre att leva på det sättet för Jesus. Båda herrar söker vår odelade uppmärksamhet. Och nu tänker ni så här, nu kommer en sån där predikan mot pengar predikan. Men det är det inte. Så ni som tänkte zooma ut här och bara gå in på Facebook, ni kan vänta lite till. Därför jag tror det finns en annan sanning i den här texten. Så jag ska inte predika mot pengar, utan jag vill fortsätta läsa lite till. Därför säger jag er, bekymra inte för ett liv vad ni ska äta eller dricka, eller för ett kropp vad ni ska klä med. Och sen står det igen lite längre ner. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra offer. Så eftersom vi inte både kan leva helhjärtat för mammon och för Jesus, därför ska ni inte bekymra er. Och där tror jag min hjärna har kopplat ur ibland. Därför jag får inte ihop det. Därför när ni och jag tänker på rikedom, vad tänker vi på då? Ja, men vi tänker kanske på höga med pengar. Ett fett bankkonto. Investera i aktier. Ha en stor villa, smycken, juveler, jag vet inte vad ni skulle använda era pengar till. En 72-tums tv. Det är ju rikedom. Men nu när Jesus ska gå vidare och beskriva vad det är de bekymrar sig för, så säger jag mat, dricka, kläder. Men det är väl inte rikedom? Och kanske är det så för dig som det varit för mig, att jag nästan zoomat ut och tänkt, det här bibeln talar inte till mig. Men jag söker inte rikedom. Alltså hade Gud gett mig en miljon så hade jag ju tagit emot den. Men alltså det är ju ingenting som jag söker på det sättet. Jag lever inte för pengar, jag lever inte. Men tänk om den här texten rör vid någonting mycket mer nära än vad vi först tänker. Mat, dryck och kläder är ju det mest grundläggande. Nu ska ni få se en bild här. Detta är Maslows behovstrappa. Det är en sån här sak om man läser lite psykologi i skolan och sånt där. Man får läsa om Maslows behovstrappa. Det talar egentligen bara om att vi människor har ett antal olika behov och att de här behoven är olika viktiga för oss. Man börjar nerifrån de mest grundläggande behoven och sen går man uppåt. Ju mer man har uppfyllt av de här, ju högre kommer man. Och då kanske ni tänker så här, wow, vi har det verkligen bra i Sverige, för de flesta av oss ligger där uppe i den gula triangeln längst upp och håller på att leta efter vår självförverkelse. Men om vi tittar på det Jesus talar om, mat, dryck och kläder, var hittar vi det någonstans? Jag vet inte om ni ser här, men det är på den längst ner. Det mest grundläggande. Det som alla människor behöver. Mat, vatten, luft, sex. Och sen lite högre upp, trygghet, stabilitet. Och jag inser att om det finns ett därför, att det här med Gud och mammon inte bara handlar om huruvida jag ska köpa en 72-tums tv eller inte. Utan handlar om det mest grundläggande i livet. Och kanske det finns en djupare sanning som Gud talar till dig och till mig. Även om vi inte söker rikedomen. Jag försökte söka lite på det här. Och hittade en bibelkommentar, en teolog som sa så att i ordet mammon så finns det en hebreisk rot som betyder att anförtro. Och i vardagligt tal på Jesu tid så började man tala om mammon inte bara som rikedom utan det som man anförtrodde åt en bank. Och över tid så utvecklades det till att i vardagligt slang bara handla om helt enkelt det jag sätter min förtröstan på. Och helt plötsligt så känner jag, wow, den här bilden börjar tala till mig. Vad är det jag sätter min förtröstan på? Vad är det som jag tar som intäkt för de mest grundläggande sakerna i mitt liv? Vad är det jag vänder mig till? Vad är det jag lägger min tid och min kraft och min energi på för livet? De flesta av oss söker inte pengar för pengarnas skull. Nu vet jag inte om ni är så gamla så ni läste Kalle Ankas pocket när ni var yngre, men Joakim von Anka, han har ju sin pengabinge där han samlar alla sina pengar för att han ska kunna simma runt i dem. Och som 10-åring så kanske man hade någon sån fantasi om att en dag ha så mycket pengar att man kunde bada i dem. Men det är ju en tanke som går över ganska snabbt. De flesta av oss tänker inte så om pengar längre. Utan vad är pengar för oss? Pengar representerar någonting. För de allra flesta av oss så representerar pengar det vi eftersträvar med livet. Det jag vill att livet ska bli för någonting. Det är inte så att jag vill ha massa pengar på bankkontot, men jag vet att de där pengarna de står för någonting. Inte minst står de för allt det jag behöver, står för trygghet, alla de där sakerna som gör livet till ett bra liv. Kanske är det som på allvar riskerar att konkurrera med Gud. Och det är det som är så lurigt i den här kampen om Guds framtid, att det som oftast får oss att backa ifrån det som Gud kanske har lagt framför oss, det är inte en massa dåliga saker utan det är en massa bra saker. Det som får oss att backa in i den här trygghetsboxen, det är att jag vill ta kontroll över livet. Jag vill skapa med det där eftersträva i livet. Jag längtar efter livet. Och jag har hört så många människor säga det antingen med ord eller med sitt liv. Att jag hade en gång en kallelse, men sen fick jag familj. Man fick barn, ja ni vet hur det är. När jag var 25, ja, men då ville jag känna Gud. Men ja, men ni vet hur det är. Sen fick jag ju jobb och sen fick jag ju huslån. Och jag kan inte vara med så mycket längre. Jag vet att jag tidigare var aktiv och ville tjäna Gud i kyrkan, men ni vet ju hur det är. Det är så mycket nu och hockeyträning och allt det där. Ja, ni vet. Och så har jag backat tillbaka in i den här trygghetszonen. Men sanningen, mina vänner, som jag tar mig friheten och utmanar er med, eftersom jag kan åka härifrån sen, det är att om jag tar makten och kontrollen över mitt liv och mina behov och säger jag ska fixa det själv, jag ska bygga mitt liv själv, så kommer det att hota den framtiden som Gud har planerat för dig och mig. Det bygget som han har. Därför att om jag tar anspråk på min tid och min kraft och allt det där själv, då kan jag inte längre följa Jesus som Herre. Då kanske någon tänker så här, men blir jag inte frälst då? Jo, absolut. Det är det som är så härligt. Det enda som vi behöver göra för att bli frälsta är att ta emot Jesus. Sätta vår förtröstan på det han gjorde på korset. Att hans blod räcker till även för min synd. Då är jag på väg till himlen. Han är min frälsare. Det är inte grejen. Du kan gå igenom hela livet och liksom missa allt det här och ändå komma till himlen. Men om jag vill leva i Guds framtid så finns det en utmaning för dig och mig här. Den vars liv domineras av vad man ska äta riskerar att missa allt det andra som står i slutet av den här texten. Som Gud lovar den som sätter hans rike först. Ett annat bibelord, Markus 4. Ni känner igen det här bibelordet också. Det är Jesus som drar en liknelse om en såningsman som sår i olika typer av jord. Och lärjungarna förstår inte först vad liknelsen betyder, så han förklarar det för dem. Och han säger att det finns en jord som sås där ordet sås ut och där, där fienden kommer och plockar det ordet som har tagits. Och han talar om en jord där det är grunt som växer upp fort men som sen försvinner. Men så talar han om en tredje jordmån i Markus 4 och 18. Hos andra så säger den bland tistlar. Det är de som hör ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Så här ser vi, här är ett annat ställe där Jesus talar om samma sak. Bekymmer och rikedom. Och sen lägger han dessutom till begär efter annat. Vilket ju egentligen är precis det där, att jag vill skapa mig det där livet. Det högre livet. Eller det eftersträvansbara livet som jag vill skapa själv. Och vi tänker ofta att den här liknelsen handlar bara om att bli frälst. Men kanske är det så att det här handlar om allt Guds ord som deponeras i våra liv. Hur många predikningar har inte jag hört? Hur många av de predikningarna har fått bära frukt 30-falt, 60-falt, 100-falt? Självklart är det så att i era liv så är det bara frukt överallt. Men jag tittar på mig själv. Och inser att det kunde funnits mer frukt. Vad finns det i mitt liv som har kvävt det som Gud håller på att göra? Så att kampen om din och min framtid ligger i det här sökandet efter trygghet. Det vi behöver för livet som gör att vi backar i den första överlåtelsen vi hade när vi kom till Kristus. När vi sa, Herre, du får ta allt. Tillbaka till min födelsedag när jag fyllde 40. I mina reflektioner. Och kanske är du annorlunda. Jag vet ju att det finns de som blir helt crazy när de fyller 40 ska gå ut och börja bestiga berg och köpa motorcykel och sånt. Men jag reflekterar av att ju äldre jag blir, desto mer trygghet behöver jag. Jag inser när jag var 20 så var jag helt fin med att inte veta vad som hände nästa höst. Nu är jag med så här, femårsplan, gärna. Och jag märker att ju mer trygghet jag söker, ju mindre blir ramen där jag tillåter Gud att tala och förändra och utmana. Ju mer jag tar kontroll själv, ju mindre utrymme får Gud. Om jag ska se till att jag ska lyckas i mitt liv. Om jag ska köpa hus i Göteborg, det är mirakel om man kan göra det. Köra en bra bil, bo i ett bra område, ge barnen bästa förutsättningarna, fritidsintresse, hobbies. Hänga med i mode och inredning, jag har förstått att allt sånt är bra att göra. Då kommer det stjäla tid och kraft och energi som jag en gång lovar att ge Gud. Jag pratar bara om mig själv. Du behöver inte tilla upp än. Så att Herre, jag vill tjäna dig. Jag vill göra allt för dig. Jag vill gå på dina vägar. Men så länge det inte innebär att jag behöver byta jobb eller flytta. Eller barnen, räcka upp barnen från skolan. Alltså det är ju kompisar och... Jag har gott om tid på torsdagskvällar att göra någonting för dig, Herre. Men inte onsdagar, för då ska jag göra det där och min hobby och allt det där. Och sommaren är en dålig tid för mig att tjäna, för att då är det mycket med båten. Och... rummet för Gud att agera blir mindre. Och när vi tar kontrollen över den här behovstrappan, det ena steget efter det andra, så blir utrymmet mindre och mindre och mindre för Gud att göra det som han har sagt att han vill göra i ditt och mitt liv. Och det bästa är, nu talar jag bara om mig själv, att många gånger så nöjer vi oss med den typen av liv. Därför när jag tittar mig runt omkring så verkar alla andra leva likadant. Aj, aj, aj. Är det okej om vi låter Guds ord utmana oss lite idag? Tänk om det finns mer. Tänk om det du har nu inte allt som finns. Tänk om de där sakerna som blev profeterat över dig när du var tonåring och var på tonårsläge och faktiskt är sant. Tänk om det är så att det där livet som du drömde om när du var 20, 25, 30 faktiskt är det livet som Gud har tänkt för dig. Tänk om det är så att det du läser om i Bibeln, det livet faktiskt går att leva. Tänk om det är så att ett liv smort av den heliga ande, i tjänst för Gud och få se under och tecken att det är ett liv som går att leva. Tänk om det är så. Tänk om det är så att det går att bli använd av Gud och se Guds rike gå framåt. I ditt liv, inte bara någon annans liv. Alltså, vi kan ju vara väldigt frimodiga med, jag tror på allt detta, i Pernillas liv. Men tänk om det kan hända i ditt liv. Tänk om det är sant att det finns någonting mer. Jag brukar tänka så här att mina klaraste stunder det är när jag möter Jesus. Så de tankarna jag tänker då, de är förmodligen de mest vettiga tankar jag tänker. Och jag har haft två härliga starka gudsmöten i januari. En gång på Pingstpastor. Därför ska vi alltid tacka Gud för att vi får skicka våra predikanter till Pingstpastor så de får möta Gud. Och när jag var iväg med teamträningsskolan, vi hade ett fantastiskt möte. Båda tillfällena talade Gud och jag vet inte hur det är med dig. Kanske upplever vi olika saker när vi möter Gud. Men för mig brukar det ofta vara samma sak. Gud tar man nästan alltid tillbaka till min första överlåtelse. Där Gud börjar tala om vem jag är, vem han är och vad han har tänkt att jag ska göra. Och varje gång så blev det som står i vägen för att det ska bli sant och verkligt så tydliga för mig. Varje gång så får jag på nytt böja mina knän och lägga av saker inför Gud som har tagit för stor plats. Komma tillbaka till så här, Herre, det som du vill. Och jag tänker på Jesajas möte med Jesus i Jesaja 6. Där Jesaja, profeten Jesaja, möter Gud. Och ifrån vers 5 står det så här. Då sade jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han min mun och sa det. När detta rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst och han sa det. Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Och jag vet inte hur du möter Gud, men jag kan inte säga att det är riktigt så dramatiskt när jag möter Gud varje gång. Men någonting av det där att upptäcka och vända tillbaka till Gud. Ja, här är jag, kan du använda mig? Herre, mindre av mig och mer av dig. Mindre av det som hindrar och snärjer mig så hårt. Jag vill löpa det där loppet på nytt som du har för mig. Helige ande, här är jag, sänd mig, använd mig. Vad den kostar, vad du än vill, sända mig. Hur den går till, här är jag, sänd mig. Där landar jag när jag möter Jesus. Och jag inser att det behöver jag ta en strid för när det där gudsmötet är slut. Och jag bad nu när jag mötte Gud starkt sist. Då var min stora bön. Gud, låt det bli mer än bara det här. Låt det bli någonting. Så, till sist. Jag ska ge tre korta praktiska punkter. Efter den här långa reflektionen. Om hur vi ska kunna hantera den här kampen i våra liv. Utifrån det här bibelordet. Om det är så att vår sökande efter trygghet hotar Guds framtid. Det som Gud har talat, det som Gud har lagt ner där. Det som du återkommer till när du möter Jesus. Vad kan vi göra då? 1. Vi behöver komma tillbaka till och lita på att det är Gud som är vår trygghet. Därför att kampen om tryggheten är egentligen en kamp om tron. Kan jag lita på Gud? Kan jag lita på att Gud tar hand om det här? Och det är precis så det här första bibelordet slutar. Att det är Gud som ska ta hand om det. Oro är på något sätt en antites till tro. Jag oroar mig därför att jag inte riktigt litar på att det här kommer lösa sig. Och kanske är det så att när du har hört mig tala här idag att du tänker så här att oj, 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 han är väldigt radikal här. Här ska vi inte verka så pengar eller hus eller hobbys. Men det är inte det jag säger. Jag säger bara att det inte är vi som ska ha kontroll över det. Utan Gud som ska ha kontroll över det. Paulus han säger så här i 1 Timoteus 6:17. Uppmana de som är rika i den här världen, det är alla vi som är här. Att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud. som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmanar dem att göra gott och att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar den skatt som är en god grund för den kommande tillsådan, så att de vinner det verkliga livet. Underbart. Lita på Gud och få det verkliga livet. Låt inte så dumt. Men Gud ger oss allt att njuta av om vi litar på honom. Jesus, vad var det han sa i slutet här i Matteus 6? Så lite tro ni har. Han är uppmuntrande ibland, Jesus. Bekymra er därför inte. Fråga inte. Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt det söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Alltså det är därför ni inte behöver tänka på det. Och han har ju precis pratat om blommor och fåglar och allting annat han tar hand om. Det är därför vi inte behöver oroa oss. Därför att vi redan har någon som tar hand om de här sakerna. Utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Så valet är inte mellan att fixa det själv eller förlora det. Utan valet är mellan att fixa det själv och riskera att tappa den framtiden som Gud har planerat för oss. Eller att låta Gud ta hand om det så att du och jag kan fokusera på något annat. Och jag är fascinerad över mig själv. Hur lite tro jag har. Därför har jag insett en sak, att alla vi som har tagit emot Jesus, vi har ju satt fullständig tro till Jesus att han frälser oss. Jag sa ju ja till Jesus, det var ju länge sedan. Sa mitt ja till Jesus. Sen dess har jag litat på att det han gjorde för mig, det räcker. Kanske utmanas vi av tvivel ibland, men min frälsning har jag sällan tvivlat på. Jag litar på att hans blod räcker även för mig. Och om hans blod räcker för mig för det eviga livet, skulle då inte hans ord räcka för mig i det här livet? Samma trygghet som jag har till min frälsning kan jag ha till hans löften. Så börja lita på att Gud tar hand om dig. Nummer två, börja tro på Guds planer igen. Det är det som motiverar mig att ta det här steget vidare. Guds plan, bara drömma igen. Därför när jag inte lägger all min kraft på mitt eget livsprojekt, då har jag ju gott om kraft att lägga på det som Gud har talat. Och då kanske jag bara behöver påminna mig om, vad var det Gud talade till dig egentligen? Ni vet det där tillfället när de la händerna på dig. Vad är det för profetior som talades ut över dig när du var ung, eller medelålders eller gammal? Vad var det för nådegåva som väcktes upp i ditt liv? Och som du längtade efter att flöda i. Vad var det för något? Vad var det för kallelse som brann i ditt bröst när du kom till tro? Var det att se människor helade? Var det att åka ut som missionär kanske? Var det att se Guds kraft förlösas på din arbetsplats? Var det att få leda någon människa till frälsning? Kanske för någon att tänka att jag, när jag var ung så drömde jag om att få jobba deltid för att jag ville lägga tid i socialt arbete eller vara med och hjälpa till i kyrkan. Jag vet inte vad Gud har talat till dig, men tänk om vi kan börja drömma de drömmarna igen. Komma tillbaka till de drömmarna. Ja, men var de inte bara ungdomlig naivitet? Nej, jag tror inte det. Jag tror Gud faktiskt talar. Och jag tror att problemet är inte att Gud har tagit tillbaka sina erbjudanden, utan vi har dragit oss tillbaka. Därför att Romarbrevet 11 och 29 säger att Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Det Gud har talat ut över ditt liv, det gäller fortfarande, även om det kanske kan kännas ibland som att vi har tagit en väldigt lång omväg för att komma dit Gud har talat, så har han inte tagit tillbaka det. Det vi behöver göra är att komma tillbaka och säga igen, Gud, jag vill göra det här. Jag kommer tillbaka. Kanske är det så att du, precis som jag många gånger, behöver bara få ett förnyat möte med Jesus. Komma tillbaka till den här första överlåtelsen. Säga på nytt, här är jag, sänd mig. Ta bort allting som hindrar. Här är jag, sänd mig. Skulle kunna tala om Abraham som var tvungen att lämna sin familj. Eller lärjungarna som fick släppa allt för att följa Jesus. Kanske behöver du göra något sånt. För att få tag i det som Gud har. Det som är så underbart med Gud är att jag vet att oavsett hur resan ser ut framåt, så är det bättre än det jag lämnar bakom mig. Det är aldrig så att Gud ber oss lämna för att få inget. Lärjungarna säger att vi har lämnat allt Och Jesus säger att den som har lämnat allt kommer få en lön både i den kommande världen men också i den här. Vägen framför är alltid bättre än det vi lämnar bakom. Så min utmaning till dig och till mig är att nöj dig inte med ett vanligt liv. Det är tyvärr så, jag ska inte tala illa om vår egen rörelse, men det är inte frikyrkosverige som är mallen för ett normalt kristet liv ser ut. Det är den här instruktionsboken. Jag vet inte om ni har hört talas om den, det står Bibeln på den. Det är den som är mallen för ett normalt kristet liv ser ut. Och det behöver utmana dig, det behöver utmana mig. Efesierbrevet 3:20 säger, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer, evighetens evighet. Amen. Så det finns mer att upptäcka med den heliga ande tillsammans med Gud. Till sist, sök Guds rike. Det är det vi ska göra istället för att söka vårt rike. Sök Guds rike. Vad är Guds rike för någonting? Ja, det är inte att vi nu ska bli överandliga människor som lever med huvudet bland molnen och fötterna vet vi inte var de är någonstans. Flyga runt längs väggarna i kyrkan och be och fasta. Det får du jättegärna göra. Men det är inte bara det. Att söka Guds rike, det är att prioritera Gud först. Det är att vad jag än står i, så är det Gud först. Det betyder inte att vi ska kanske göra som människor i historien gjort, liksom överge allt ansvar, sluta jobbet, sluta skolan, liksom aldrig vara hemma med fru och barn. Det är inte det jag säger. Den som söker Guds rike först borde i Jesu namn vara den bästa pappan, partnern, kollegan. Därför det är vad Guds rike är. Men det betyder att vad jag än är och vad jag än gör så är jag en Guds medarbetare. Jag är någon som är där för Gud. Jag sätter Jesus först. Jag vill visa på Jesus. Jag och mitt rike är inte det viktigaste. Sök Guds rike och hans rättfärdighet. Det är det hela första delen av bergspredikan handlar om. Rättfärdigheten. Leva på ett sätt, inte för att imponera på människor, utan för att behaga Gud. Skulle vi kunna prata mycket om, men det ska vi inte göra. Det får massvis av konsekvenser för mitt liv. Det där enda beslutet av att bara skifta lite. Gud först och jag sen. Paulus säger i Kolosserbrevet 1:10 så här, ett fantastiskt bibelord också. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om honom. Så är plötsligt så spelar det liksom mindre roll om jag lyckas i livet. Framgångsrik människors ögon. Det enda jag egentligen söker det är att behaga honom. Därför jag lever inte längre bara för det här. Jag vill leva ut hans rike. Jag vill vara upptagen med det som är viktigt för Gud. Och först i andra hand det som är viktigt för mig. Säga till Gud, jag står till förfogande. För att avsluta. Nu tittar ni på mig och tänker, Pontus, berätta hur sånt liv ser ut. När allting bara funkar. Jag kan säga, jag är ledsen. Jag får säga som Paulus, jag har ännu inte gripit det. Jag är inte framme än. Men jag vill bara dela den påminnelse som Gud har påmint mig om. Att det här är någonting som är värt att ta en kamp om. Jag vill inte tappa den framtid som man har planerat för dig och för mig. Kanske är det så att jag ibland tar två steg framåt och ett tillbaka. Men jag vill fortsätta på den vandringen. Därför jag vill inte nöja mig med ett annat liv. Kanske finns det människor här inne som inte ens känner Jesus som tänker, kära någon vad han babblar där framme. Kanske finns det några av er som tänker så här att det här låter jättejobbigt. Men då vill jag bara påminna om att ett möte med Jesus förändrar precis allting. Jag brukar alltid tänka så. Om en predikan känns konstig, då är det förmodligen ett möte med Jesus som behövs. Därför att när man får ett möte med Jesus så förändras allting. Perspektiven förändras. Så vi ska alldeles strax bjuda in här och vi vill jättegärna bjuda in dig som aldrig har fått möjligheten att ta emot Jesus, att få göra det. Men jag vill också bara säga någonting till alla er som känner att jag vill ha tag på det här livet. Då skulle jag vilja be för dig idag. Och vi kommer att förbe dig också som vill be idag. Att du ska få ta några heliga beslut. Komma tillbaka till Jesus. Inte för att du inte är frälst eller för att du inte älskar Jesus, utan för att du också behöver komma tillbaka till och få tag på det där. Kanske behöver lämna över lite trygghet till Gud igen. Kanske behöver upptäcka den här drömmen igen. Kanske behöver bestämma dig för att söka Guds rike först igen. Så jag skulle vilja bjuda in till förbön och lovsångsteamet kan ju komma upp. Kan vi inte göra så? Jag vet att det inte är traditionen kanske i eran kyrka, men för min skull. Att vi blundar allesammans och sänker våra huvuden. Så vill jag ändå, medan alla blundar, fråga här. Att, finns det någon här som vet med sig att du känner inte Jesus? Du kanske har hört talas om Jesus, men handen på hjärtat så vet du inte att du är på väg till himlen. Om du skulle dö idag så vet du inte att du skulle komma till himlen. Du vet inte att du känner Gud. Du vet inte att han är din Herre. Då vill vi erbjuda från Jesus själv hans utsträckta hand till dig att ta emot honom som din frälsare och som din Herre. Så att om du finns här och du vill säga, jag är Jesus, jag vill också bli frälst, jag vill också tillhöra dig, jag vill också uppleva detta. Då ska du veta det att Jesus, han dog på ett kors för 2000 år sedan för att ta bort allt det som skilde dig från Gud. Alla dina misslyckanden, alla dina synder, allt det där du skäms för. Så det tog han straffet för, han betalade det med sitt kors. Och därför finns det nu bara en öppen famn där han är villig att ta emot dig. Du behöver inte förstå allting, du behöver inte kunna allting, du behöver inte göra någonting mer än att ta emot den gåvan som är Jesus Kristus. Så om du finns här och säger, ja Pontus, jag vill ha det här. Kan du inte bara sträcka upp din hand som ett tecken för Gud och som ett tecken för mig så jag kan få be och välsigna dig. Om du finns här, sträck upp din hand. Gud välsigna dig. Finns det någon mer? Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Någon mer som vill säga sitt ja till Jesus? Gud välsigna dig också. Flera stycken som räcker upp sina händer. Det är det största och viktigaste beslutet någon människa kan ta i sitt liv. Allting annat är underordnat. Finns det någon mer som känner, jag vill ta emot Jesus? Jag vill så gärna be för er. Fader i himlen, jag ber för alla de som sträcks upp sina händer här. Att du ska möta dem just nu, Herre. Att när de i sitt hjärta nu sträcker sig efter dig, Herre, att du ska möta dem precis där de är, Herre. Komma med din heliga ande och föda dem på nytt, Herre. Till ett nytt liv tillsammans med dig, Herre. Att du ska få bli Herre i deras liv, Herre. Att du kommer och gör det som bara du kan göra. Vänd upp och ner på deras liv från insidan ut, Herre. Kom och möt dem, Herre. I Jesu namn. Och jag tackar dig, Jesus, att alla de som har sträckt sin hand nu i förtröstan på dig kan lita på att de har blivit frälsta, Herre. I Jesu namn. Och alla ni som sträckte upp er hand, jag vill bara uppmuntra er att nu när vi bjuder in till förbön, kom fram och säg till en av förebedjarna, jag var en av de som sträckte upp händerna, be för mig. Så kan de hjälpa dig vidare. Men jag vill också bjuda fram alla er nu som känner så här, jag vill göra en respons på den här predikan. Jag vill ha det här. Så ni som är förebedjare, ni kan väl också ta er framåt om ni vill. Vi ska sjunga lite lovsånger och sådär. Men jag känner att jag vill ge responsen här en chans att ni ska få respondera på ordet och bara få förbön. Så medan vi sjunger lovsång, då kom fram. Ta chansen. Låt det bli en helig stund, ett heligt beslut. Att få göra det här. Och har ni andra behov, helande, upprättelse, vad det än är, så kom också fram till förebedjarna. Så tror vi på att Gud är här och Gud vill göra någonting i ditt liv. Amen.